Jag tänkte på när jag sjöng den egentligen, om man börjar, jag är en vandringsman, är vad handlar den här om? Den här mannen som skrev den här sången i alla fall, för jag tror säkert att det var en man, annars hade han inte skrivit en vandringsman. Ja, men i alla fall, han hade i alla fall kommit till den punkten, det känner jag, att han kunde slappna av. Han visste, det liksom går ju hela texten, han vet, Jesus tar hand om mig. Jag har ett mål. Och under tiden jag går här så behöver jag egentligen inte oroa mig för allting. Ja, jag är en vandringsman är, som från jordens besvär till himmelens land ställt min färd. Jag från världen gått ut och min väg har till slut ett mål som all möda är värd. Alltså han, Gud lovar inte när jag blir kristen att allt går som på bananskal. Men alltså, han hade ju möda, va? Ett mål, men han har ett mål som är värd mödan. Hur länge den resan ska vara, han vet. Vars namn jag ska prisa en lång evighet. Jesus, tänk, vi får stå en evighet, det är svårt att fatta så. Men det står en evighet framför Guds tron och så får vi lovsjunga honom. Jag vet inte riktigt hur det ska bli, och det är väl, vi behöver inte veta alla detaljer. Men jag vet i alla fall bara det att Gud tar hand om oss. Han tar hand om dem som söker honom, va? Genom farofylld nejd så är Jesus min lejd, och oskad jag målet skall nå. Om en Satan är vred och vår tid är ur led, min kurs skall ej rubbas ändå. Jag litar på Gud och det ord han har sagt, min kropp och min själ i hans hand har jag lagt. Jag är en vandringsman är, och mitt hem är ej här. Jag går emot staden av guld. Han, hela sången genomsyr den här tryggheten. Jag är trygg, trygg i min Jesu armar. Trygg, jag går liksom bara med han som tar hand om mig. Ja, det känns så bra. Och sen, och nästa också på samma, va? I min själ jag hör en melodi. Jag har en sång som Jesus gav mig. Den blev sänd från himmelen. Jag förr ej hört så ljuvlig melodi, Guds kärleks sköna melodi. De här som har skrivit den här, vem den nu kan vara, vem är nu Elton M. Roth var, det vet inte jag. Aldrig hört talas om den förut, jag har inte sett på den. Men den här personen, han hade ju funnit trygghet. Han hade liksom blivit skillnad. Han hade vänt om. De hade följt Jesus, de här, och upptäckt glädjen. Gläd er alltid i Herren, som det stod i Filipperbrevet 4 som Bose läste. Var alltid glada, gläd er. Och då skall ni förstå, alltså när vi släpper in glädjen, när vi släpper in det här som det gäller att våga, tror jag, och våga lita på att Gud tar hand om mig. Bra, Lennart, att du dricker vatten idag. Det gillar jag. Så det är inte en annan skit. Det var bra det. Men nu ska jag väl komma fram till Matteus 12 här. Nu missar ni när den där jag sjöng en vandringsman här, men det är lugnt. I Matteus 12. Jesus, han har ju, han sa ju som så här: med mig kom himmelriket ner till jorden. Jesus, han visar med sina gärningar och sin, när han är här nere på jorden, då visar han liksom vad, ja, han visar det här med glädjen, han visar himmelrikets konsekvenser. Om det här är spännande, det här kapitlet, ja, det går bra. Ni ska få höra här. Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. När fariseerna såg det, sa de till honom: "Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten." Det här minns jag, min mamma berättade när hon var junior. Då var det någon som hade det som en inledning på en juniormöte. Och han kom dit längre, han kom inte så långt som så att ja, jag undrar vad skivbönderna skulle sagt om vi hade gjort likadant. Och sen, det var det mamma kom ihåg. Jag undrar vad skivbönderna skulle sagt. Men vad var det fariseerna blev arga på? De ville följa liksom lagen, Mose lag, till punkt och pricka. Och då stod det att på sabbaten, då ska du inte liksom utföra något arbete. Och de tyckte att när de tog lite axa åt där, ja, det jämställde de med att de var skörde, men att de var ute och skörda och att de jobbade. De liksom drog ut det här till sin yttersta spets och det blev bara lagiskhet av alltihop. För vad hände här? När fariseerna såg det, sa de till honom: "Se, dina lärjungar gör det som inte tillåter på sabbaten." Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna." Det var ju i templet så skulle det ligga bröd framme som offer. Liksom ett brödoffer, ett matoffer. Och det var bara präster som fick äta av det som blev över. Men en gång kung David kom, han var på flykt och hade sina män med sig och de var hungriga. Och då så fick de äta av det där, den här prästen där gav dem det här. Och det var egentligen inte tillåtet. Men David fick det. Och Jesus, han hade ju läst det här. "Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? Prästerna fick göra tjänst, va? Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Och har ni inte förstått vad detta betyder? Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga, ty människosonen är sabbatens herre." De här fariseerna, de var så nitiska med lagen så att de liksom såg, de som de tog när jag sädeskorn, så jämställde de med att de skörda och de var. Men vad sa Jesus? "Jag vill se barmhärtighet och inte offer." Han vill att vi ska bry oss om varandra. Alltså inte se ner på alla detaljer, på alla fel. Det är klart att vi ska naturligtvis göra det som är rätt. Vi ska inte bara liksom slinta undan hur som helst. Men det viktiga är att vi bryr oss om varandra, att vi visar kärlek, att vi visar barmhärtighet. Det var det som Jesus sa. Och sen sa han att han var liksom sabbatens herre. Jesus, han stod över sabbaten. Och i levande Bibeln står det så här. Jag hade den här. Har ni inte läst att präster som tjänstgör för all... Men jag försäkrar er att här finns en som är större än templet. Om ni förstod vad som menas med orden: "Jag vill hellre att ni visar varandra kärlek än att ni offrar till mig", så skulle ni inte döma dem som är oskyldiga. För jag, människosonen, har rätt att avgöra vad som är tillåtet på vilodagen. Jesus, han tog sig rätten att avgöra vad som var tillåtet. Och han sa det, att göra gott, att visa barmhärtighet, att visa omsorg om varandra. Det vill han att vi ska göra. Sen är det ju rimligt att vi inte arbetar varenda dag. Som jag hade en granne, han jobbar 16 timmar varje dag utom söndag, för då jobbar han bara 12. Det håller inte i längden, va? Och det syns nu på gräsmattan som är 2 meter högre på sig. Men ja, vi ska visa varandra kärlek och barmhärtighet. Det vill Jesus. Sen begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Det fanns en man, det här var fortfarande på sabbaten, va? Det fanns en man som hade en förtvinad hand. Då frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? Det ville nämligen ha något att anklaga honom för. Han svarade dem, vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop? Och det är också på sabbaten. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, räck ut din hand. Han räckte ut den och den var nu lika frisk som den andra. Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom. Och när Jesus fick veta det drog han sig undan. Fariseerna här, de liksom var så lagiska så att även när Jesus då gjorde gott på sabbaten, det tålde de inte det, utan de bestämde sig, vi ska få bort honom på något vis. Det får gå till hur som helst. Han måste bort härifrån, för det här går inte. Han rubbar våra cirklar, han vänder upp och ner på alltihop. Hur ska det gå om folk tar till sig det här? Då förlorar de sin makt. Men Jesus, han drog sig undan, står det här. Många följde honom och han botade dem alla. Men Jesus kom himmelriket hit, va? Många följde honom, han botade dem alla. Sen kan man fundera på varför det står så här. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Varför ville han inte liksom att folk skulle tala om det här? Eller liksom... Men då sa Jesaja, han skriver så här. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika, hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka. För han har fört rätten till seger och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Jesus, han föll inte för frestelsen att gå fram och sträcka på sig. Hurra vad jag är bra. Se på mig. Nej, han istället ville nå människor. Han ville möta människor på djupet. Jag är övertygad om det. Han mötte människor personligen en och en. Så de fick ett möte med honom. Han vill att vi ska bli berörda av honom, få en beröringspunkt med honom. Och det gäller att vi får tag på den här beröringspunkten. För Jesus, han vill ha tag på oss också, det är jag helt övertygad om. Och vi ska inte ge oss, vi ska inte släppa taget. Och jag tycker det är ju mycket bättre att komma till en som verkligen bryr sig och inte förhäver sig själv att gör sig så stor som möjligt, va? Så att människor ska tycka om dem för det. Utan det är bättre att möta en som visar med sina gärningar, sina handlingar, vad han vill. Han vill vårt bästa alltså. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Han liksom... Han ser inte ner på det som var misslyckat, det som är förstört, utan han vill rätta till. Jag är övertygad om det, att han vill resa oss upp. Om vi faller så vill han resa oss upp. Sen naturligtvis är det ju som så att vi har en vilja, en fri vilja. Men Om jag väljer, jag vill följa honom, jag vill följa Jesus, då stöter han inte bort oss. Det är så. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Ja, vi kommer till den punkten att salig är den som inser att han behöver Gud. Salig är jag när jag inser att jag behöver Gud. Och så upptäcker jag att Jesus står och säger: jag är vägen, sanningen och livet. Och så får vi ta till oss det. Jag sätter min tro i att det är Jesus som är vägen. Och så sätter vi vårt hopp, va? Och hans namn, till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Och till hans namn ska Bjarne sätta sitt hopp. Och Lisbeth och Solveig och allihop här, va? Vi sätter vårt hopp till Jesus. Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum. Och han botade honom, så att han stumme talade och såg. Och allt folket blev utom sig och häpnade och sa: kanske är han Davids son, Messias, han som skulle komma. Men när fariserna hörde det sa de: det är bara med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som man driver ut de onda andarna. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. Om Satan driver ut Satan har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? Det kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sen kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Jesus har makt. Makten är i Jesu händer. Allt är honom underlagt. Dödens makt är bruten. Det var någonting före och sen var dödens makt bruten. Jesus har makt. Makten är i Jesu händer. Och det vet andevärlden om. Djävulen, han vet att han är besegrad. Han sprattlar alltså. Han försöker att göra allt. Han försöker att göra allt så att så många människor som möjligt ska få följa med honom i fördärvet. Det är hans mål. Han kommer för att splittra och söndra. Och han vill stå och som åklagare. Och han står där som åklagare inför Gud. Och han anklagar, va? Och då blir skillnaden för mig som människa: har jag sagt mitt ja till Jesus? Ja. Då säger Jesus frikänd: jag tog på mig straffet. Om jag har hört om Jesus, men det bryr jag mig inte om. Jag kan bäst själv, jag fortsätter. Då har jag ju inga skydd. Då står anklagaren, åklagaren där. Och det finns liksom ingenting. Det finns ingen som kan vara så bra, så god och rättfärdig och perfekt. Fariserna försökte, men det gick ju inte, va? Då går det förlorat tyvärr. Så att det här är. Men i alla fall, det går att binda den starka. Så där har vi kanske också lära oss att vi får upptäcka att i Jesu namn har vi auktoritet, vi har makt. Så där gäller att vi binder de här makterna som försöker att påverka oss, så att det får bli öppet, så att Guds ord kan komma fritt, komma ner. Det står om den där, det var någon som bad och väntade på bönesvaret, och han hade fått kämpa mot olika makter, men bönesvaret var sänt, va? Men vi har auktoritet. Jesus har gett oss auktoritet. Och vi ska på ett förståndigt sätt använda den här auktoriteten. Och vi kommer se länge fram att man får liksom inte hantera det här hur som helst. För då kan det bli tok av det, va? Men eller ja, kan någon gå in till en stark hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sen kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Hädelse, man hånar. Jag får alltså inte håna den helige ande. Det är allvarligt. Det får jag inte göra. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig av den här tidsåldern eller i den kommande. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott. En ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människor talar skall det stå till svars för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas. Jesus, hjälp mig och hjälp oss allesammans här. Så att det vi talar ut och det vi säger, att det får sprida gott med sig. Hjälp oss så att vi inte baktalar folk och liksom förtalar folk och trycker ner. För du vet, det står det att tungans makt, den är stor. Och den kan liksom få ett helt skepp och vända sig i vända riktning. Hjälp mig, Jesus, att jag talar gott om mina medmänniskor. Att jag sprider glädje kring mig. Sprider kärlek. Och att vi lär oss att vi ska vara barmhärtiga. Vi ska visa kärlek mot varandra. Tack Jesus att vi får verkligen ta det till oss. Sen sa några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Alltså, han hade gått runt överallt, bot och sjuka, friska. Det var ju det han gjorde. Men nej, det dög inte. De ville se honom göra ett tecken. Han svarade dem: ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Men från Nineve ska vara vid domen och träda upp mot detta släkte och bli det dom, eftersom det omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. Drottningen av Söderlandet ska vid domen träda upp med detta släkte. Och Söderlandet, det är nuvarande Jemen, läste jag i en bok. Hon ska träda upp med detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Nu tappade jag vad jag skulle säga. Vad dumt. Nej. Jag kom tillbaka på en gång. Jona, som det stod om. Ni vet, han... Gud sa till honom: du ska gå och du ska tala om för folk i Nineve att de ska göra, omvända sig, göra bättring. För annars kommer de, staden att bli förstörd och ni kommer att gå under. Nej, jag vill inte gå till dem, sa han. Och så rymde han ombord på en båt, va? Och det blev storm. De slängde över bord och en fisk tog han. Han åkte i fisken i flera nätter. Och så spydde han upp på land. Och så gick då Jona till Nineve. Och han talade om för folket. Vänd om, omvänd er från era synder. Vänd om, gör bättring. Och så sen sätter han sig. Han hade liksom inte tanke på att det skulle verka. Men det var ju Gud som hade sagt till honom. Han gick på Guds befallning. Till slut lydde han även om det satt långt inne. Och så satt han där under den där törnbusken eller vad det var för någonting. Och det var varmt. Och så bad han. Ja, men så fick jag se en annan buske med blad på. Han gick och satsa. Åh, vad gött det var att sitta i skuggan. Nu skulle jag sitta där och så ska jag se hur stan går under. Men stan gick inte under. Bladen försvann från den där busken. Och Jona, men varför, Gud, varför gör du så här emot mig? Du blev så varmt och purt igen. Och stan där, han är ju kvar. Du sa ju att det skulle ta bort den. Men då sa Gud till Jona. De omvände sig ju, de gjorde ju bättring. Skulle inte jag skona dem då? Ja, det gjorde han. Gud skonar dem därför att de vände om. Och jag såg Stanley Sjöberg skrev på Facebook under veckan här. Då skrev han om profetier. Och det är så viktigt. Och det så, kan vara så med profetier att ibland så kanske det liksom inte blir precis som det var sagt. Men det liksom är inte helt, utan att det är ofta en varning som kommer. Va? Gud, han varnar för saker och ting som ska hända. Och så reses det upp människor som verkligen får nedlagt i sitt hjärta. Vi måste be för det här. Att vi vill ändra utvecklingen. Och det är viktigt alltså att vi följer vår maning och ber. Nu ska vi se. Är inte så långt kvar här. I en ond andes återkomst står det. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat går han bort och tar med sig 7 andra andar värre än han själv och det går in och bor där. Så blir det för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också gå för detta onda släkte. Jag menar, det här är alltså allvarligt. Vi måste ersätta. När jag vänder om till Jesus, då ska jag liksom vända om på riktigt, så jag verkligen bestämmer mig. Så att jag liksom inte det blir tomt. Vi hade någon makt eller andemakt eller vad som helst som man slängde ut. Och sen, ja, jag måste släppa in Jesus ordentligt sen. För, så det blir stopp. För när då ande försöker komma tillbaka, här har du inte ett dugg med att göra. För det är stopp. Det är fullt redan. Det är ockuperat. Ja, Jesus är här. Då kommer han inte in, va? Men annars, välkommen tillbaka. Då blir jag värre ändå på slutet. Så det är viktigt. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa då till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa, här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Välkommen Angelica och allihop. Den som gör min himmelske faders vilja, han är min mor, min bror, min släkt. Så det, vi har alltså möjlighet att få bli släkt med Jesus. Vi gör hans vilja, släpper in honom. Och vi får vara med i den här familjen. Det tror jag är viktigt. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Vi får ärva honom, kom och tänka på nu. Det är ju en del som har fått ärva här kanske. Jag får ärva. Vi har ett arv. Vems telefon var det? Var det dags att gissa nu när telefonen ringde kanske? Jag tror det. Ja, jag vet inte var det hamnar, men i alla fall, vi ska göra Guds vilja. Och så ska vi vara barmhärtiga mot varandra. Vi ska sprida glädje. Ja, det gör ingenting. Lätt telefon ringa. Det är bra att det kommer en signal så Björn har vett att ge sig. Det kunde inte det. Nej, men vi ska sprida glädje. Visa varandra ömhet, visa varandra kärlek. Jag tror det är viktigt. Och så talar vi gott. För att det vi säger har väldigt betydelse. Vi ska naturligtvis inte hyckla och tala gott om det inte är gott. Men det, då är det bättre att vara lite tyst och ligga lite lågt. Och så ger vi dem möjlighet. Och så ser vi på det som är bra. Och så sprider vi glädje och kärlek. Tack Jesus att du har varit med här. Och jag bara ber att de här orden ska få landa. Det som var bra i den här predikan, det ber jag ska få landa och få växa till. Så vi får växa till i nåd och i kunskap om dig. Du Jesus som är vår Herre och frälsare. Och vår försvarsadvokat som står och beskyddar oss. När anklagaren, när åklagaren kommer och visar på alla fel vi hade. Då säger du Jesus, jag tog straffet på mig. Du är frikänd. Amen Jesus.